Vi slår upp texten för idag som är första Johannes brevs femte kapitel. Vers 18 till slutet. Det är alltså de sista verserna i detta brev som vi i och med dagens gudstjänst avslutar vårt studium i. Och vi läser. Vi vet att det som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem. Och den onde kan inte röra dem. Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den ondes våld. Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den sanne. Vi lever i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Mina barn, var på er vakt mot avgudar. Amen. Någon har kommit till den här gudstjänsten idag som arbetat sig trött med sitt sökande. Du finns här och du har kommit hit för att om möjligt få någonting verkligt att hoppas på, att tro på och äntligen kanske finna ro i ditt sökande. Min vän, jag tror att du har kommit till rätt gudstjänst. Andra finns här som kanske inte reflekterat så mycket på varför du egentligen är här. Men du har gått hit, din vana trogen, och du är här och öppen inför Gud och tar gärna emot från Herren vad han kan ha att ge. Några har kommit bara för att sitta av ännu en gudstjänst, av ren pliktkänsla. Du förväntar dig kanske inte att få så mycket, du är bara här. Mina vänner, det här är en stor stund. Oavsett dina motiv så är den enda sanne guden här för att övertygande viska i ditt inre att han älskar just dig. Med en evig kärlek och att han idag vill ingjuta hopp och visshet i ditt hjärta. Gud är här och Gud har inte kommit hit för att övervara ännu en gudstjänst. Gud har inte kommit hit för att imponeras av vacker sång, av predikan. Gud är här för att möta sitt folk. Gud är här för att möta dig och mig. Gud är här för att uppmuntra dig som är modfälld och uppgiven. Gud är här för att trösta dig som är ledsen just nu, som plågas av sorg och besvikelser. Gud är här för att ingjuta nytt mod och ge ny kraft åt dig som känner dig svag och uttömd. Gud är här för att ge ny glöd åt din tro som håller på att flämta svagt. Gud är här för att uppfordra oss till ett heligt liv. Vem du än är, hur du än har det, så är Gud här för att beröra just ditt liv. Och om detta är sant, mina vänner, då krävs det någonting mer än en leksaksgud. Då krävs det någonting mer än en mysgud. Då krävs det någonting mer än en Gud som bara är produkten av mina egna tankar och funderingar. Då krävs det en levande Gud. Då krävs det en verklig Gud. Då krävs det en Gud som är den enda sanne guden och ingenting mindre. Och det är precis vad det handlar om idag. Det handlar om den Gud som just nu kläder hela den svenska landskapet i en ny grönskande klädnad. Det handlar om den guden som förnyar just nu hela vår natur. Så att vi står där förundrade. Skulle inte den guden också kunna förnya dig och hela denna församling? Ut i naturen finner vi att även de gamla knotiga ekarna bär nya skott och knoppar och grönskar med samma skira och levande grönska som ungbjörkarna i dungen. Livets Gud är här för att välsigna oss. Över alla generationsgränser, barnen, ungdomarna, vi medelålders och äldre, Gud är här för att välsigna dig, vem du än är. Han är här för att säga till dig att han älskar dig, att han ser dina specifika behov just där du sitter i den här stunden. Min predikan går inte ut på att förmedla någon sorts mental teknik med vars hjälp du skulle kunna förhöja ditt andliga stämningsläge. Nej, kraften och effektiviteten i förkunnelsen vilar helt i de ord som vi har läst och i den helige andes verksamhet. Och texten framför oss är fylld av underbara sanningar. Så underbara att det känns som ett stort privilegium att få stå här och förmedla dem för er, eller till er. Aposteln Johannes skriver till kristna som på grund av villolärares framfart var ganska modlösa. De var förvirrade. De visste inte riktigt vad de skulle tro, var de stod. Några hade lämnat deras gemenskap med höga anspråk på att sitta inne med den frälsande kunskapen, samtidigt som de förkastade vittnesbördet om Guds son, om Jesus Kristus som Guds son. Och genom hela detta sitt brev har Johannes på ett mycket ömsint och kärleksfullt sätt tagit sig an det andligen sårade. Och hans enda stora syfte tycks vara att återingjuta i dem andlig tillit och andlig självförtroende. Han vill att de ska vara vissa och trygga i sin frälsning. Och gång på gång så visar han dem att hela deras frälsning vilar på en kärlekens Gud som redan har åstadkommit för dem allt vad de behöver. Därför kan de veta, därför kan de vara vissa. Därför att det är av nåd så kan de vara vissa. Om det skulle hänga på dem själva så skulle de inte kunna vara vissa. Tre gånger i verserna framför oss upprepar han uttrycket vi vet. Vi vet. Ja, i avslutningen av brevet som börjar redan i vers 13, där han inleder med orden: detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn för att ni ska veta att ni har evigt liv. För att ni ska veta. Det handlar inte bara om en from förhoppning. Det handlar inte om att hoppas bara eller önska någonting. Det handlar faktiskt om att veta. Hela brevet sammanfattas nu i en trefaldig försäkran om vad de kristna kan vara vissa om. Vad du kan veta som ett faktum. Och det första alltså i vers 18. Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Vi vet att de som är födda av Gud. Jag vet inte om aposteln Johannes hade varit med den där natten och smyglyssnat, eller kanske till och med varit inbjuden att lyssna till samtalet mellan Nikodemus, rådsherren, farisén och Jesus. Men det var ju då som Jesus hade sagt till den religiösa ledare: om du inte blir född på nytt så kan du inte ens få se Guds rike. På nyttfödelsens nödvändighet. Att försöka leva det kristna livet utan att vara född på nytt är dömt att misslyckas. Här kan det finnas fara för dem som bara växer upp i en kristen gemenskap och tar efter sina föräldrars beteende, går i kyrkan bara för att man lärt sig att göra så, men själv aldrig fått smaka den himmelska världens krafter. Och det är en plågsam situation att försöka liksom följa med i det yttre beteendemönstret men själv sakna det inre livet. Idag, min vän, kan denna träldom brytas över ditt liv om så är förhållandet med dig. Du kan bli född på nytt. Du kan bli född på nytt. Det finns inget annat sätt att bli medlem i Guds familj än att bli född på nytt. Man kan inte läsa sig till det här. Man kan inte gå i kyrkan och göra vissa saker för att så att säga tro sig vara Guds barn. Du måste bli född på nytt. Gud vill göra sitt eget verk i ditt hjärta. Gud vill föda dig in i sin egen familj. Och med detta följer oerhörda privilegier, också förpliktelser. Men här kommer privilegierna i första hand. Den som är född av Gud syndar inte. Det vill säga, den som är född av Gud har lust till en ny livsstil. Den som är född av Gud tappar lusten att synda. Den som är född av Gud känner att synden är någonting väsensfrämmande. Någonting emot det nya liv som jag har fått. Den som är född av Gud klarar helt enkelt inte av i längden att leva i synden. Utan man känner att man håller på att såra den Gud som har gjort mig ren och gett mig de nya kläderna. Det som man förut kunde låna sig till, utan några större samvetsförebråelser kanske, det känns nu väsensfrämmande och vämjeligt och olustigt. En kristen kan naturligtvis synda, men en kristen kan inte leva kvar i synden. Det är olidligt. En bibelkommentator, Westcott, säger: en hedning, det är en som blivit besegrad av synden och accepterat nederlaget. Men en kristen, det är en som kan falla i synd, men som aldrig accepterar nederlaget. Som mår dåligt av nederlaget, som inte orkar leva kvar i nederlaget. Ett helgon är inte en människa som aldrig faller, utan en som varje gång hon faller vill resa sig upp och fortsätta att gå. Den kristne som faller i synd blir bedrövad och vill återvända till korset och få förlåtelse och rening och upprättelse och förnyad gemenskap. Den kristne känner när han syndar att någonting inom honom eller henne blir bedrövad. Det är den helige ande, och vilken det står: bedröva inte den helige ande som ni har fått som ett insegel på er förlossning. En kristen kan synda, men hans normala tillstånd är att vilja motstå, avstå från synden. Därför att det innebär, och därför innebär det normala kristna livet en kamp. Det är frågan om ett slagfält och inte ett nöjesfält att vara kristen. Men mitt i den här kampen så finns det en orsak till en mycket stor trygghet. Det står: han som föddes av Gud bevarar dem, och den onde kan inte röra dem. Han som föddes av Gud, troligen syftande på Jesus Kristus, bevarar dem, och den onde kan inte röra dem. Den som blir kristen, men tidigare inte trott på eller räknat med Satans existens eller aktivitet, blir i den stunden, om inte för snabbt, medveten om inte bara att det onda existerar, utan också att den onde existerar. Guds motståndare, djävulen, är också de kristnas motståndare. Bibeln beskriver Satan på ett person som en personlig varelse med stor makt och övermänskliga egenskaper. Ordet Satan betyder motståndare. Ordet djävulen betyder förtalare, anklagare, åklagare. Den beskriver lite grann om vad han håller på med. Av Jesus kallas han för lögnen, ja, för lögnens fader. Han kallas också av Jesus för mördaren, mandroparen. Han beskrivs som frästaren. Alltså, hans mål är att förleda människor till synd och i uppror mot Gud. Han kallas för denna tidsålders Gud, som förblindar människor så att de inte ska se det ljus som utgår från det frälsande evangeliet. Han vill hålla människor borta från Gud. Paulus beskriver honom som försten över luftens härsmakt, och antyder därmed att han är ledaren för hela den fallna änglavärlden och de demoniska makterna. Han har stora resurser till sitt förfogande. Jesus kallar honom för denna världens förste. Och här säger Johannes alltså att hela världen är i den ondes våld. Och så har det varit allt sedan syndafallets dag. Men det var honom som Jesus Kristus, Guds son, kom för att besegra. Som vi läste tidigare i brevet i kapitel 3. För att utplåna djävulens gärningar. Genom sin död på korset har han berövat till och med djävulen hans makt. Och han har skänkt sin seger över djävulens härsmakt, skänkt den till Guds barn, församlingen. Därför kan den onde inte röra dem. Han har själv iklätt sig ansvaret att vara vår beskyddare. Guds barns beskyddare. I Kristus är vi beskyddade från djävulens angrepp. I den bemärkelsen att han inte kan beröva oss vår ställning i Kristus. Inför Kristus står till och med djävulen hjälplöst avväpnad. Och han vet att han ingen makt har emot Kristus, som har avväpnat honom både syndens och dödens vapen. Gud vare lov. Denna seger är församlingens seger. Om Kristus är vår försvarare, vad kan då djävulen göra oss? Ingenting ont. Ingenting ont. Faktum är att när helst djävulen ser Guds barn, ser Guds församling, blir han ständigt påmind om Kristi seger och sitt eget nederlag. Han vet att han aldrig kan ta frälsningen ifrån dem som tillhör Kristus. Han vet att han aldrig kan förändra din position som Guds barn. Han kan inte göra någonting åt den sanningen. Hur han än engagerar sig. Han kan aldrig förändra din ställning som Guds son, som Guds dotter. Visst kan han göra kampen svår. Visst kan han fresta oss till det yttersta. Visst kan han till och med anstifta förföljelser och förjaga de kristna, se till att de får lida och till och med dö. Och han kan på allt sätt försöka förhindra oss att leva ut vår frihet i Kristus. Men han kan aldrig lägga beslag på oss. Aldrig. Vi är och förblir Guds egendom. Jesus sa, jag ger dem evigt liv. Och ingen av dem ska någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Min fader som har givit dem är större än alla. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Är du trygg? Herren har en helig nitälskan i att bevara dig. Han vill bevara dig. Han engagerar sig i att bevara dig. Och han blir vred över dem som försöker rycka, som dristar sig till att försöka rycka någon ur hans hand. Det är ju en omöjlighet, men att inbilla sig att man på något sätt skulle kunna. Rör icke mina profeter, säger Herren. Kom inte vid mina smorde. Gud sätter en ära i att bevara det som tillhör honom. Om de också må jagas fram på gator och brännas på bål, kan aldrig deras frälsning tas ifrån dem. Mina vänner, om Gud är för oss på ett sådant sätt, vem kan då med framgång egentligen vara emot oss? Min vän, du må kämpa en ojämn kamp. Vi finns här, många av oss som gör det. Jag gör det. En ojämn kamp. Men utgången är inte oviss. Segern är redan vunnen och jag är med i det segrande laget. Fortfarande pågår matchen, så att säga. Och vi får våra blåmärken. Men icke desto mindre, vi är med i segrarens lag. Och på grund av Jesu Kristi beskydd kan den onde aldrig få oss i sitt grepp. Är du nöjd med det? Ha? Vem säger halleluja? Tack och lov. Någon sa halleluja. Och så tycker vi att livet är så tufft och svårt. Ja, visst är det det. Men ingen kan förändra din ställning som Guds barn. Du är egentligen det största problemet redan löst. Johannes fortsätter i vers 19 med ytterligare ett. Vi vet. Vi vet att vi är från Gud. Och att hela världen är i den ondes våld. Vilken oerhörd kontrast. Vi är från Gud, alltså födda av Gud. Och Satan kan inte röra oss. Jag tror inte på dem som gör så stort väsen av Satan, att han har så fruktansvärt stor makt med oss och hönsa med oss som han vill. Inte alls. Här står det till och med: han kan inte röra oss. Han som är i er är större än den som är i världen. Ingen kan ändra på det förhållandet. Och här är kontrasten. Vi är från Gud och vi är beskyddade av honom, men hela världen är i den ondes våld. Begreppet världen avser den gudsfrånvända, gudlösa och mot Gud rebelliska världen, till vilken vi alla en gång hörde. Ni var döda, skriver Paulus i Efesierbrevet 2, genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som är verksam i olydnadens människor. Denna värld ligger där, säger Johannes. Världen ligger där i den ondes våld, fullständigt i hans grepp. Enligt Johannes tillhör man antingen Gud och hans beskydd eller den värld som ligger i den ondes våld. Ingen tredje kategori, men Johannes. Hur kan man vara så svartvit? Det är en obehaglig sanning för någon här att ingen tredje kategori definieras, där man kan ställa sig någon slags gråzon. Att slippa ta ställning för Gud och ändå inte vara i den ondes våld, det vore väl fint. Jag ser ingen sån möjlighet, min vän. Och mitt ansvar är att säga vad här står. Guds avsikt, om du känner dig obehagligt berörd av det jag just sagt, Guds avsikt är i så fall att den olysten ska få dig att vilja byta rike idag. Att vilja byta rike, att låta Kristus, den enda som kan, att låta honom frälsa dig från mörkrets välde och införsätta dig i sin älskade sons rike. Befrielse är möjlig, men endast genom Jesus, vars blod har runnit för alla dem som nu befinner sig i den ondes våld. Vilket hopp detta är! Hans blod har runnit för alla dem som befinner sig i den ondes våld. Det finns en potentiell räddning. Om hela världen är i den ondes våld, och det verkar den ju faktiskt vara. Det verkar ju stämma med verkligheten. Det verkar ju stämma med nyhetsförmedlingen. På något sätt så ser det ut som världen är i den ondes våld. Men inte utan räddning. Hur ska en liten svag människa någonsin kunna hoppas på att komma ur den ondes grepp? Jo, det finns en underbar räddning. Och vi inte bara tror det eller hoppas det, vi vet det. Vers 20. Vi vet också att Guds son har kommit. Räddningskransen har så att säga kastats ut från den himmelska världen. Den ligger där för dig att gripa fast om. Det finns en räddning därför att Guds son har kommit. Inkarnationens faktum, som Johannes så kraftfullt fastslog redan i inledningen av sitt brev. Det som vi tog på, det vi kunde se, det vi har hört, det vi har sett, det har vi förkunnat för er. Livets ord, Jesus Kristus, som blev synligt i den här världen. Om honom vittnar vi, frälsaren som kom till oss. Och genom den helige ande är han fortfarande närvarande hos oss. De falska lärarna gjorde anspråk på att på hemlighetsfulla vägar nå fram till någon slags frälsande kunskap. Det var inte synden, menade de, som skilde den från Gud. Det var brist på kunskap. Men Guds barn är ingen andlig elit som har fått någon särskild form av kunskap, utan vanliga människor som genom Jesus Kristus blivit försonade med Gud och, som det står här, har fått förstånd så att de kan känna den sanne. Inte bara kom han för att vi skulle se hur den Gud var, utan han kom för att vi skulle lära känna Gud. Tänk dig att få lära känna den enda sanne guden. Känna den Gud som har strött ut universums stjärnevärdar. Känna den Gud som på planeten jorden har låtit livet spira fram. Känna den Gud som har sammanvävt dig i din moders liv. Ja, personlig kännedom, att personligen lära känna den Guden, det är evangeliets mål. Den sanne, står det. Det vill säga, de som tror på den Guden är inte bedragna. De tror inte på en Gud bara för att livet förhoppningsvis ska fungera bättre för dem. Det kristna livet handlar inte om lycka, handlar inte om välbefinnande i första hand. Det handlar om sanning. Om sanning. Är han den sanne Guden, då är alla andra frågor lösta. Är han en inbillad Gud, så hjälper det inte hur väl du må mena att du mår i din tro. Guds son har gett oss förstånd, vi som var förmörkade. Utan uppenbarelsen i Jesus Kristus skulle vi fortfarande bara kunna gissa svaren på de stora frågorna. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad är meningen med mitt liv? Vad är Gud? Vad är sanning? Vad är rätt och fel? Vad är gott? Vad är ont? Hur ska man leva sitt liv? Han gav oss ingen lektion när han kom. Ingen lektion i filosofi. Han gjorde någonting mycket mer. Han gav sig själv. Och han sa till oss: följ mig. Jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu, för ni har sett honom. Filippus sa: Herre, låt oss se fadern, så ska vi ha nog. Filippus, så länge har jag varit ibland er, och du säger: låt oss se fadern. Sannoliken säger jag dig, den som har sett mig, han har sett fadern. Vilka anspråk, vilka ord. Jesus hävdar alltså att vi genom att se på honom och tro på honom lär känna den enda sanne Guden. Ja, säger han, detta är evigt liv. Vad då? Jo, att de har lärt känna mig, Fadern, och den du har sänt, Jesus Kristus. Den enda sanne Guden. Är det verkligen möjligt? Är det inte förmätet? Måste vi inte sätta oss ner och inse att här finns många religioner att välja på? Det har med Jesu person att göra. Antingen var han det han sa sig vara, eller också faller allt sammans. Och vi måste bli agnostiker och rycka på axlarna och säga: vi kan ingenting veta slutgiltigt. Han är den sanne Guden och evigt liv. I andra kapitlets 23 vers så står det: den som förnekar sonen har heller inte fadern. Men den som erkänner sonen har också fadern. Man kan inte säga: Gud tror jag på, visst gör jag det. Men Jesus, nej. För om det är så du definierar din tro, så är dina egna tankars produkt som du tror på. Din tro på Gud måste definieras av Jesus Kristus, den enda sanne Guden och evigt liv. Mina vänner, vad mer kan vi begära än denna underbara sanning, att den som har sonen, han har livet. Den som har sonen, han har fadern. Vad mer begär du? Eller vad menar du att Gud ytterligare måste göra för att du ska besluta dig att vilja tillhöra honom? Vad måste Gud ytterligare göra för att du ska besluta dig för att vilja älska och följa honom? Säg, vad måste han göra? Han som lade av sig all sin härlighet, utblottade sig själv och antog tjänade skepnad när han kom in i människosläktets historia på lägsta tänkbara nivå, på stallnivå. Och gick lydnadens väg ända till Golgata kors och gav sitt liv för din skull. Räcker inte det? Räcker inte det för att du ska bli en kristen? Om inte det räcker, då finns det inget mer att tillägga, min vän. Då kommer du aldrig att bli en kristen. Detta är evangeliet. En Gud som älskade världen och utgav sig själv för den. Vad mer kan vi små människor kryp på stoftkornet jorden begära av universums Gud? Brevet slutar med en ömsint vädjan. Mina barn, var på er vakt mot avgudar. Det finns många surrogat, du vet det. Och du har kanske en del av dem. Många surrogat för den enda sanne guden. Det finns mycket som vi hittar på här i livet som inte behöver vara fel i sig självt, men som förrädisk nog börjar inta Guds plats i ditt liv och bli till en avgud. Det kan gälla arbete, det kan gälla hus, det kan gälla familj, det kan gälla hobbies och intressen. Men det kan också gälla, vilket tror jag var fallet här, falska uppfattningar om Gud. En falsk bild av Gud. De falska lärarna avfärdade ju Jesus Kristus som sann Gud, kommen i mänsklig gestalt. Och deras Gud var ingen sann Gud, utan en avgud. För den som funnit den sanne guden och börjat lära känna honom har avguderiet ingenting att tillägga. Varför skulle man överge verkligheten för en falsk illusion? När man smakat på det som är äkta, vad har då imitationer att ge? Och nu måste frågan ställas i avslutningen. Har du smakat på verkligheten ännu? Eller har du nöjt dig med imitationer? Med gudstjänstbesök? Med ett beteendemönster? Är denna gudstjänst bara en i raden av många föreställningar i ditt tycke med kanske en grupp överspända människor eller bedragna? Har du själv smakat på verkligheten? Du kanske i denna kyrka har anat ändå något av den evige Gudens närhet. Du har hört hans fotspår. Du har sett hans renhet och hans glädje i ögonen på dem som tror. Och du har börjat längta. Men känner du honom själv? Känner du honom själv? Är han din Gud? Är han din Gud? Som om han blev synlig här, du skulle liksom rusa fram och säga: "Åh, du är min Gud, du är min frälsare." Är du hans ännu? Vet du, som Johannes säger, vet du att du är född av Gud? Hur länge ska du nöja dig med plastiga surrogat? Hur länge ska du nöja dig med det som bara utlovar, men som du så väl har prövat, ingenting ger? Är du inte trött på avgudarna ännu? Är du inte trött på själva avguderiet, på jakten som aldrig ger vad du innerst inne längtar efter? När ska du låta din själ få ro, min vän? Ska detta bli den dag då du börjar ta Gud på allvar? Ska detta bli den dag då du säger: "Nej, nu vill jag lära känna Gud, den enda sanne guden och ingen annan." Då har jag goda nyheter för dig. Han är här. Han är här. Och jag känner en rättmätig bävan inför de orden och det påståendet. Den evige guden är här för att möta den som ännu är främling för hans nåd. Kärleksfullt vill han ta emot dig. Och för du som leker med avguderiet, du som börjar sälja bort lojaliteten till den enda sanne guden, han är här för att återigen förnya förbundet med dig. Är han värd det? Är han värd det? Du visar det i så fall genom att böja dina knän här framme vid vår bönebänk eller in i vårt bönerum. Du visar i ditt hjärta, han är värd. Han är värd att jag böjer mina knän för honom och ger honom mitt liv. I Jesu Kristi namn. Kören ska sjunga en sång och vi övergår i någon lovsång också. Samtidigt som jag vädjar till dig, svälj stoltheten, svälj människofruktan och låt Gud se att du menar allvar i det att du denna dag böjer dina knän för den enda sanne Guden och ropar ut törsten ur ditt hjärta och säger förlåt mig att jag så länge har dröjt, att jag så länge har förhärdat mitt hjärta eller vad det nu är som har hindrat dig. Kom idag. Låt oss vara stilla i bön och så börjar du komma fram. Böj dina knän, sök dig in i vårt bönrum. Låt den evige få vidröra dig.